Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
En podcast från Aftonbladet.
Måndag morgon och hockeystudion är äntligen tillbaka efter ett litet uppehåll förra veckan. Men nu är vi full fart framåt. Det är jag, Julia Karlsson, i studion och med mig på länk har jag Thomas Ros och Hans Abrahamsson. Hur är läget med er? Du kan börja, Abris.
Ja, men det är väl bra tycker jag. Härligt att det drog igång igen i helgen med SHL-hockey. Jag är ingen sån här landslagsuppehållsmänniska så jag tycker det har varit lite tomt och innehållslöst.
Det var ett hemskt långt uppehåll. Jag kan inte minnas när det har varit så här långt uppehåll någon gång. Men det var ju på grund av att man flyttade en omgång där efter Karjala Tournament. Men det var ju nästan ett uppehåll på 2 veckor.
Mm. Vi ska gå in lite grann på vad som hänt under uppehållet. Men jag tänkte först ska vi börja med. Nu vet inte du om det, Abris, men jag och Ros satt en litet nytt körschema här. Men vi ska börja och bara landa lite i hockeygalan som var i torsdags. Du kan väl ta den, Ros?
Ja, jag var ju där då och det vart en fin gala. Man är alltid lite orolig inför galor för att ibland så kan det bli lite sådär skämt som inte går fram och sega tal och ja, du vet att det inte liksom funkar. Nu var jag på plats, Abris kanske bevakade framför tvn och det blir ju förmodligen 2 olika upplevelser det man ser. Men det som blev väldigt fint, det var ju en magnifik hyllning till Börje Salming som var på plats. Han satt inte så långt ifrån mig där jag satt på läktaren. De hade hela klanen Salming då, med barn och kanske barnbarn och sådär, hade ju en egen loge där och de hade, det var en jättefin stämning i den logen. Men han tog sig ner till isnivån vid 2 tillfällen och fick ju en jättefin hyllning av alla hockeylegendarer på plats och publiken, och jag kan tänka mig att det var många framför tvn som kanske också ställdes upp och applåderade en av de största som vi haft, som just nu genomgår ett försök att bromsa upp en hemsk sjukdom.
Mm. Ja, vi kan ju bara nämna det, alltså, Salming har ju blivit extremt hyllad de senaste veckorna, även i NHL har det varit flertalet hyllningar.
Ja, jag pratade med Börjes fru Pia efter galan där. Fantastisk kvinna som ställer upp helhjärtat för Börje och är så stark i hon. Imponerad av henne. Men hon sa att den här veckan har de varit offentliga. Nu åker de hem och bara är familjen. Och så får de se hur det går framöver. Men den här matchen i februari kommer de inte var delaktiga i, om nu inte hälsan blir bättre, men det är väl svårt att få en bättre hälsa när det gäller sjukdomen, den hemska sjukdomen ALS, utan det är väl bara möjlighet att bromsa upp det. Så att det här kanske var det sista vi såg av Börje.
Mm. Om vi hoppar till själva utmärkelsen där, Niklas Lidström blev utsett till tidernas bästa spelare.
Ja, precis.
En ganska enkel, vad tycker ni där, rätt eller fel?
Ja, men det där är ju en vattendelare, jag ska släppa in dig i Abrist där. Det beror på vad man gillar mest i hockey, var man kommer ifrån och hur gammal man är. Frågar jag min morbror så kommer han säga att Sven Tumba är världens eller Sveriges bästa hockeyspelare genom tiderna. Och frågar man kanske, alltså min yngsta dotters, hennes killkompisar, så kanske de säger, inte vet jag, Viktor Hedman eller Elias Pettersson eller någonting sånt där. Så där är ju frågan lite vilken miljö man kommer ifrån. I min bok så är Peter Forsberg den bästa svenska hockeyspelaren vi har haft genom tiderna. Jag vet att Lidas har enorma framgångar både med Norris Trophy och och med Detroit när han har vunnit Stanley Cup. Men det som gör Foppa så stor är att jag tyckte han ställde upp så ofta för Tre Kronor och var väldigt bra i Tre Kronor också. Han hade enorma skadeproblem, men för mig är Peter Forsberg den största vi haft. Mm.
Ja, nej, men det går inte att argumentera mot Lidström på något sätt. Alltså, han hade ju den perfekta karriären med dels den höll på länge. Alla Stanley Cup, alla Norris Trophy, han var med och vann OS-guld, han var med och vann VM-guld. Alltså det är ju... Det finns ju ingen som kan säga att det är fel att ta ut honom. Sen kan man naturligtvis ha andra favoriter. Och jag är väl lite tråkigt nog inne på Thomas linje. Peter Forsberg har väl satt starkt avtryck hos mig. Men han var ju också hemma och spelade i SHL en sväng och lite sådär emellan. Alla skadebekymmer han hade plus den här enorma... Liksom, ja, men urkraften på något sätt på isen, där det var som att varje byte var liksom på blodigt allvar, och kombinerat då med den här skadeproblematiken inte minst, som jag bevakade ganska tätt. Det var mycket samtal till en läkare i Göteborg där, och jag tror att Peter själv tyckte att det var grymt jobbigt att vi höll på och fokusera så mycket på hans fot där som inte ville fungera, men det är väl... Det finns så många stora, men det är klart att Forsberg och Lidström sticker väl ut lite extra.
Sundin också, tycker jag.
Jo, absolut. Och där är ju inte minst Tre Kronor. Han hade ju en ganska tuff... Liksom, han var ju inte i något superlag i NHL och fick vara med och spela de här riktigt stora matcherna där borta. Så det är väl det. Men tittar man på landslag och rent ledarskapsmässigt så är ju han nummer ett.
Mm. Jag tänkte mycket på det här med Forsberg. Han blev som... Det var som en elströmbrytare som slogs på när han var på isen. De här ögonen, hänger du med, menar Abris och Julia? Han fick de här liksom vargögonen nästan, liksom sådär. Och då frågade jag lite någon gång när vi hade någon intervju där, att hur kunde du match efter match, varje match, vara så påslagen? Alltså vilja kriga och vinna så mycket. Då sa man och sa att ja, men det var väl svårt om man åkte på en måndag kväll till Calgary och skulle spela en match och det var omgång 47 av 82 och så vidare. Men det blev alltid så att han fick någon klubba i ansiktet i första bytet och så här. Och då var han ju förbannad direkt. Och då ville han ju kriga och köra över allt och alla och göra mål. Så att han var ju så unik på det här med liksom de här... Ja, varje byte nästan försöka och köra över någon. Eller i alla fall försöka göra mål liksom.
Mm. Om vi går över till den andra snackisen som var inför tidernas hockeygala. Jag tänkte på Tommy Salo fick ju nobben. Alltså han nominerades inte till priset som tidernas målvakt. Och det var ju också en ganska stor snackis. Hur är ni inställda till den?
Nej, men de kunde ju bara lagt till ett namn till. Det spelar ingen roll om man har fem eller sex namn. Det är klart att han under en tioårsperiod så bar ju han Tre Kronor. Det är ju jättemärkligt att han inte var nominerad.
Ja, jag skulle inte bli förvånad om man har tagit liksom diskvalificerat honom lite grann på grund av att det var väldigt struligt runt isen. Det är den enda förklaring jag kan hitta i det, för det finns väl liksom ingen logisk hockeyförklaring till att han inte är med. Det har ju var en del problematik runt isen och så efter karriären och så för Tom, och jag tror att det har legat honom i fat.
Vem tog du ut som målvakt, Abris?
Ja, jag tog Henrik Lundqvist. Jag tycker att det är ju odiskutabelt vem som är nummer ett. Men sen vem som är... Det är väl därefter som Salo kommer någonstans. Tvåa, trea, fyra. Jag växte ju upp med Peter-Pekka Lindmark, så för mig har jag en väldigt starkt intryck som målvakt, även om han aldrig hade någon NHL-karriär och så. Men det är väl klart att Salo ska vara bland de fem nominerade.
Vi lämnar tidens hockeygala och tar oss över till SHL. Vi har en omgång att gå igenom och ett uppehåll att analysera, vill jag säga. Men vi satt ju här för två veckor sedan och jag vet att ni sa att nu kommer det hända mycket under uppehållet och kanske får någon gå och håll koll på klubban och så vidare. Men jag vet inte, jag har bara haft känslan av att det har inte hänt så jäkla mycket egentligen.
Superdålig analys av experterna. Nu gör jag citationstecken här i våran lilla Teams grupp. Nej, det var ju riktigt usel analys, Thomas, av oss två. Eller jag vet inte om någon analys eller om det var en gissning eller vad det var för någonting. Men det hände ju i stort sett ingenting. Men jag trodde på allvar att det skulle hända mer. Men alla jag pratar med, jag får samma svar om jag pratar med en sportchef i bottenlag i Hockeyallsvenskan eller topplag i SHL. Det är verkligen jättetunt på marknaden. Jättetunt.
Vi får ju gå till det som faktiskt har hänt. Och det största som hänt är ju Lou Eriksson, som också gjorde sin premiär i lördag. Så jag tänker att vi hoppar rakt in i Leksand Frölunda helt enkelt. Du var väl på plats, Ros, eller?
Ja. Jag har fått väldigt många samtal och sms hur vi i hockeystudion uttalar Leksand. Vi säger ibland Leksand.
Jag är skyldig det, tror jag.
Men nu tycker många att man ska säga Leksand, för de känner sig lite förnärmade. Så att jag tycker vi använder Leksand från och med nu. Ja.
Och jag trodde du skulle ta upp det här med Quinwell faktiskt, att du får mycket mejl om det också.
Med ja, men det får jag. Men där får jag en låsning med hans efternamn, så där får ni gärna hjälpa mig. Men anledningen till att Leksand heter Leksand är att det är fullt av sand överallt och så vidare. Var man gräver så finns det sand. Men uttalet är ju då Leksand, inte Leksand. Och sånt. Så, nu har vi fått med det. Jo, jag hade förmånen att se Leksand Frölunda i lördags och Lou Eriksson i tröjan nummer 21 var med. Han fick spela med Ryan Lash och jag satt och följde honom hela tiden. Han hade faktiskt chans att göra mål i sitt första byte. Han hade lite turen där att göra sitt första byte med, i ett powerplay. De använde honom direkt i powerplay. Han är vältränad, ödmjuk spelare. Jag tror att vi måste ge honom tid för att kunna bedöma honom. Det är inte så lätt från att bara komma från att inte spela hockey på sedan april. Och sen hade han en säsong i Arizona, alltså en av NHL:s sämsta lag. Och dessförinnan så hade han det tufft i Vancouver. Så att det är ju en hockeyspelare som egentligen inte fått utöva sitt yrke på bra många månader. Så att vi måste ge honom tid innan vi liksom spikar fast en analys. Han är vältränad, funkar i gruppen, verkar älska ishockey. Det är en sån bra grundfundament att stå på. Så att jag tror inte han kommer göra 20 mål i SHL, men han kommer vara en nyttig och gedigen hockeyarbetare för Frölunda. Och de lyckades ju vinna, vann med 2-1. Roger Rönnberg, tränaren, sa efteråt att de har liksom tänkt till lite hur de spelar och dragit i handbromsen, tror han använder det uttrycket. Så vi kommer få se kanske inte lika flashigt Frölunda framöver, men kanske ett Frölunda som inte släpper in så många mål. Sen var Lasse Johansson i Frölunda, var sagolik. Jag har aldrig sett en målvakt, det var länge sedan jag såg en målvakt som går ut så långt och attackerar skytten, men det gör ju att det blir ju ingenting att skjuta på. Alltså det är ju helt stängt. Du måste ju passa dig förbi honom då. Men han var jätteduktig och Frölunda ska man nog inte räkna bort den här säsongen. De har fått en ny tändning.
Ja, det där var väl en så här, det var lite intressant att titta på den matchen på TV och blev faktiskt lite intresserad av Frölunda. Det är inte så ofta att bli det på sistone, men jag tycker att de spelade lite annorlunda, lite mera. Alltså jag sa det inför säsongen, har man kanske en av Europas bästa målvakter, då måste man också bygga spelet mycket utifrån det, att han verkligen får vara Europas bästa målvakt. Nu är det väl inte bara försvarsspelets fel, Lasse har väl inte heller kommit upp i den nivå kanske som man vill, men jag tycker att det har sett lite för mycket ut som tidigare säsonger, att man, liksom, man går på knock direkt från start och så får man en själv på trynet i form av ett baklängesmål och sen så vet man inte riktigt vad man ska göra, framförallt på hemmaplan då. Så det ska bli intressant om Frölunda kan fortsätta och variera sitt spel som man gjorde nu lite grann mot Leksand även på hemmaplan, för det är ju där framförallt som man har haft problem nu under hösten här. Och ja, men det blir Andreas Borgman tillbaka också, Louis in. Jag tror att han kommer att betyda en hel del, inte minst för stämningen i laget. Man ska inte underskatta det. Det är ju ganska tuffa kravmiljö i Frölunda där och det är mycket träning och sådär. Så att jag tror att det kan vara lite viktigt också att få in ett garv emellanåt.
Ja, som du sa, Andreas Borgman är tillbaka. Vad betyder det för Frölunda? Hur viktig är han?
Han är jättemycket i mina ögon. Frölunda har inte haft någon uttalad, framförallt har man inte haft någon uttalad powerplayback, tycker jag. Man har inte haft någon uttalad försteback. Han är ju lite åt Theodor Lennström-hållet när det gäller, alltså i Färjestad. Han har nog svårt att upprepa den hösten som Lennström har gjort. Men alltså lite åt det hållet i alla fall. Snudd på lika viktig, och får han bara vara hel och så kommer han vara, kommer han vara den offensiva backgeneral som Frölunda har saknat under hösten.
Men vet du vad den sjukaste statistiken är som, ja, förbättrades eller försämrades, beror på vilken...
Ja, det måste väl vara Leksands powerplay, va, eller?
På hemmaplan, ja. Tio hemmamatcher, spelat 50 minuter i powerplay, eller 49-30 om man ska vara korrekt. Man har 42 tillfällen, och med den här forwardsuppsättningen, att man inte har lyckats göra ett mål på hemmaplan, det är för mig... Ja, det är helt otroligt.
Ja, det är en av höstens absolut största gåtor. Det är det. Jag satt faktiskt och tittade lite grann på det nu innan programmet.
Och såg du att hade de en riktigt bra målchans? Fick de fram det under de här 4 minuterna?
Ja, någonting sånt. Nu hade de ju bara 2 powerplay i den här matchen, va?
Ja, 4 minuter.
Ja, och det är klart att då ska man ju vara 50% om man gör mål på en av dem då. Så att det är klart att det, men sett över tid, alltså enskilda matcher kan det ju låsa sig och en veckor möjligtvis, men det här är ju helt galet, och inte minst att man har kanske SHLs spetsigaste lag.
Man saknar ju någon som kan direktskjuta. Det är många speldoser och mycket flippmackor och det är fina passningar. Men man flyttar pucken lite för långsamt, och sen så saknar jag liksom en typ Joel Persson som direktskjuter från kanten. Någonting sånt där.
Mm. Är det det som gör att de inte gör mål i powerplay?
Jag tror det. Att man måste ju ha liksom en lång passning, stenopassning med millimeter precision, och så ska någon direktskjuta högt i första krysset.
Det låter som Jörgen Bemström får ta dit sonen snart då, så att Emil får komma lite och direkt skjuta. Han var rätt bra.
Eller att Emil Heinemann vaknar till. Han spelar ju sin första match nu och har ju ett bra skott då, men han har ju precis liksom kommit tillbaka efter en 6 veckors konvalescens då.
Om vi vänder blicken mot, nu ska jag säga rätt, Leksand, inte Leksand. Det är nog jag som satt i Leksand, det är därför du får samtal. Så hade vi hade ju både en hyllning där i början av matchen som var ganska fin. Jag satt och tittade på matchen själv också. Med Mattias Rittola.
Precis, och då, många kan ju se det så här, eller en del kan se det, vadå? Han har spelat 200 matcher sådär för Leksand. Men jag slänger bort de tankarna, utan jag tycker ju mer att det är bra för publiken att man gör lite annorlunda, att det inte bara blir hockeymatch, att det blir lite showtime över det hela. Leksand hyllade ju Tobias Forsberg här tidigare höstas, och nu var det Mattias Rittola. Jag tror att det behöver inte vara att man har spelat 1000 matcher för klubben och vunnit allt som går att vinna, utan om det är en spelare man tycker har gjort avtryck, och det har ju Rittola gjort, och han kommer ju från, han är ju Borlänge pöjk också, så att han är ju liksom mas och sådär, så att man hjälper att bygga upp en stämning runt en match genom att göra såna här grejer, och han hade ganska roligt tal också, tyckte jag. Så att mer sånt i SHL och Hockeyallsvenskan, tycker jag.
Jag missade ju hyllningen på Rittola där. Vad var det för gradering på den? Det var ingen tröja i taket, förstås.
Nej, det var bara, och det var det som folk diskuterade lite så där också, att ja, men kul, men varför? Ja, du vet, liksom så där. Så att, men det är ju för att han, karriären är slut. Han hade ju precis som Peter Forsberg mycket problem med skador och så vidare. Men det var för att tacka honom och göra showen runt matchen lite roligare och trevligare.
Ja, man tackar av honom helt enkelt.
Ja. Och Frölunda-fansen skötte ju sig också.
Ja, precis. Han sa ju det i sitt tacktal där, Mattias, att han hyllade väl fansen och sa att de kan ta över Skandinavium liksom, typ, och sådär. Och det, så stod ju Frölunda spelare precis bredvid där. Det var ju så att det var ju när Frölunda skulle hylla alla lagkaptener, så var det ju samtidigt som det var någon invasionsresa där. Och då var det väldigt liv under den här hyllningen då. Så man hade ju förväntat sig, eller trott, eller man tyckte det var lite småroligt att när Leksand skulle hylla Rittola, att det var samtidigt som Frölunda var där. Men det var ingen invasionsresa, och Frölundas publik var tysta och lyssnade på Mattias.
Sen hade vi två petningar som var lite spännande. Ja, Brist, du som var lite sugen på att prata om.
Ja, i alla fall då Quenneville, som vi ska träna
Quenneville.
John Quenneville. Men det var en dubbel petning. Det var en dubbel Quenneville-petning i helgen där. Han har ju en brorsa som spelar Oskarshamn också. David skulle jag vilja påstå att han heter, och det var lite så här. Och båda brorsorna var petad i lördags, så att, men det är väl framförallt då lillebror som är back i Oskarshamn, har haft en väldigt tuff höst. John var ju en prestigevärvning för Leksand, och att han ställs utanför det här läget nu är väl både anmärkningsvärt, men samtidigt så på ett sätt också lite logiskt med tanke på att det har varit en del surr runt honom under hösten där. Vad känner du, Thomas, som är lite mera örat mot rälsen uppe i Leksand?
Men jag har ju följt det där, och nu när Leksand har alla forwards tillbaka så blir det en konkurrenssituation som är intressant. De har ju för många forwards. Du har ju även Karlberg och Elias och Kandegård, och så är de kanske lite lättare att de får sitta på bänken då. Men på träningarna inför den här matchen så såg det ut som att Martin Karlsson skulle kliva åt sidan då, och att de skulle på något sätt satsa på liksom de bästa hockeyspelarna. Om ni förstår vad jag menar. Men när truppen presenterades så var Quenneville utanför truppen. Och det var lite på grund av lite träningsvärden, fick man en känsla av. Att man var inte riktigt nöjd med hans prestation och att han kanske måste träna upp sig. Sådär. Och jag undrar hur, och jag har ju pratat med John, han har ju extremt själv, inte efter det här, men extremt självförtroende har han. Jag hajar till, men då pratar med väldigt många hockeyspelare, och då få hockeyspelare pratar med som har sånt självförtroende som han. Han är en citatmaskin, och det är bra för oss och det gillar vi. Men citatmaskin har ju oftast ett väldigt självförtroende, och han tror väldigt mycket på om sig själv och sådär. Så att jag undrar hur han fixar att Karlberg går före honom i hierarkin just nu i Leksands IF. Jag tror att den är väldigt tuff att acceptera.
Ja, den är ju ohållbar naturligtvis över tid. Det är ju inget snack om det. Det kan man säga vad man vill, men det är klart att det går inte att ha en sån spelare utanför laget under.
Nej, och säger man då att ja, han är lite otränad typ. Ja, men det tar ju en jättelång tid att träna upp en person. Och en vilja, det måste finnas en extrem vilja att bli tränad också.
Mm. Tror du Nubben kan vara där och hugga?
Ja, alltså nu menar ju Kent Norberg som är sportchef för HV då, bottenlaget där. Nu lyckas ju de vinna, men det är väl klart att, och jag tror inte han är billig, Quenneville, så att det ska bli jätteintressant. Det är sånt här, jag säger inte att vi brinner för sånt där, men det är sånt här som gör en dynamik när en tilltänkt stjärna inte platsar och inte spelar. Vad händer?
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
På tal om Nubben där, vi kan väl skutta neråt i tabellerna längst ner och ta oss vidare till, ja, till mötet mellan HV och Malmö som var i lördags. För det var också en väldigt en otroligt viktig seger för HV och en tung förlust för Malmö. Vad säger vi där?
Att Malmö har usel form just nu. Jag såg dem mot Brynäs i onsdags redan. Jag tjuvstartade lite SHL-hockey då i onsdags när Malmö var uppe i Gävle. Och väldigt blek insats. Ska väl inte ta något från Brynäs så, men det känns som att Malmö är väldigt blekt. Kände lite likadant. Jag satt faktiskt, jag valde den matchen på tidiga eftermiddagsmatcherna där. Och nej, jag känner lite likadant. Det är något som inte stämmer i Malmö. Nu har det ju varit så tidigare säsonger också. Man har lyckats fått ihop den då på något sätt under våren. Det har ju stormat en hel del där de senaste åren och så. Så att vi får väl se. Men att någonting inte står rätt till i Malmö är väl klart. Nu kanske det var HV vi skulle prata om. Och där känns det väl som att HV börjar lära sig SHL-hockey mer och mer. Tycker att insatsen i mot Färjestad inför uppehållet var riktigt bra. Jag tycker att energin finns där även nu. Nu är det ju inte hemmaspelet i första hand som har varit HVs problem den här hösten. Utan där har man ju varit ganska bra hela tiden. Men jag tycker att man mer och mer börjar komma in i det. Problemet är ju att motståndarna, man har ju motståndare också. Man ska ha två lag bakom sig. Och de flesta av dem har ju spelat SHL-hockey hela hösten och även tidigare än det, så att säga. Så att det är ju inte så himla lätt bara att kliva förbi heller. Det laget har ju inte HV, men lite försiktigt positiv när det gäller Jönköpings laget.
Och vilken succévärvning det har blivit med La Legia. Han spelade 21 minuter där och gjorde 2 mål. Fredrik Forsberg tycker jag är helt otroligt. Spelade 12 minuter, gjorde 1 mål. Herman Hansson som för några år sedan spelade i Hockeyettan i din gamla klubb, va? Murrum, va?
Mm.
Var du Murrum eller minns
absolut.
Jag fel? Ja, Gojs heter det inte.
Murrums Gojs. Man säger Gojset, säger man lite sådär.
Vad står Gojs för då?
Gymnastik och idrottssällskap, säger jag på uppstuds. Kan det vara något sånt? Ja. Vi är säkert lynchad nu. Ja.
Men Herman Hansson har ju då samma bakgrund då som Abris lite här. Och nu har ju då, jag tycker han gör ett jättebra jobb och nu har ju HV valt att förlänga med honom. Och han är ju sådär, jag tror han är 28 år eller något sånt där. Alltså, tragglat med hockeyn och nu äntligen liksom gör avtryck i SHL som 28-åring då. Vi har ju fler spelare som gjort sina resa, men jag tycker det är helt, helt fantastiskt. Och nu har man belönat med nytt kontrakt med HV71. Det är bara, ge aldrig upp ni som krigar ute, att en dag så sker det.
Mm. Nej, och att den kedjan där med Hansson och Davidsson och Måns Lindbäck är det väl, va? Som, alltså, det, är lite, det säger lite grann om vilken typ av liga SHL är också, vad som krävs för att det är lite de som driver på det där. Och sen behövs ju den här skickligheten som man ska ha högre upp också, absolut. Men det handlar väldigt mycket om fart, intensitet liksom, och göra det hårda jobbet hela tiden. Och det är väl det där som... HV har väl inte haft ett riktigt sånt lag heller. Man har väl inte värvat ihop några speedkulor direkt som har kommit in heller. Och så inte, framförallt inte spelare som är van vid att spela SHL-hockey. Och det tror jag man har straffat dem rejält under hösten här. Men nu har vi en minst sagt intressant comeback att se fram emot här. På torsdag blir det väl också, va? När vi får in ytterligare en NHL-veteran på SHL. Vad heter det? I SHL-cirkusen.
Är det så?
Du tänker på Niklas Hjalmarsson då, ja, precis.
Precis, ja. Då får vi... Han var på Hossas hyllningsmatch i helgen, ja. I Detroit, va?
Nej,
Chicago. Ja. Förlåt, ja för fan, Detroit säger jag. Chicago naturligtvis.
Ja, precis. Sen funderar man ju på om vi pratar om Keenwill där. Och vad sägs vi gör så här? Skicka Keenwill till HV och Sam Vigneault till Modo. Vad tror ni om den?
Ja, det är en intressant... trade, kan man kalla det för en trade då? Det kan man inte göra. Det är lite så här trepartslösning eller? Vad ska Leksand på då? Kan vi skicka någon direktskytt då till Leksand från Modo? Det blir svårt.
Modos första femma där älskar ju att spela hockey, så jag vet inte om man kan, men det är svårt att se att Modo skulle, eller att Leksand skulle knycka ännu en stjärna från, eller betydande tränare eller spelare från Modo. Det hade varit lite välkänsligt.
Nu vet ju inte jag om Quinnwill är exakt det HV behöver, om jag ska vara helt ärlig. Det känns ju leva in.
Ja, men det är ju det, han gör ju ett bra skott om han får ha använda sitt bra skott.
Men jag var väl lite inne på det här att det kanske är det här hårda, spidiga jobbet som kommer in i det med SHL hockey mot mätt som HV behöver. Men det där får väl de som kan hockey bättre än oss avgöra, sportcheferna.
Mm. Jag tänkte på, jag hade en liten fundering här kring HV. Nu de vann mot Malmö i lördags, vilket är ju super, super, super viktig seger för dem. Och sen har man Oskarshamn nu i veckan. Alltså, både Malmö och Oskarshamn är ju ändå lag som man, nu säger jag inom stora citattecken här, borde kanske kunna ta poäng mot i det här läget. Liksom. Hur viktigt är det att det är just de matcherna som är nu och att Hjalmarsson kommer in på torsdag? Liksom. Istället för att det hade varit... kanske ett lag som är lite svårare att slå, kan man uttrycka det så?
HV och Oskarshamn, för det första så är det ju så intressant för att HV är ju en sån powerklubb jämfört med Oskarshamn, så att styrkeförhållandet är ju så här att HV ligger bakom Oskarshamns tabellen. Det är nog jobbigt för väldigt många Jönköpingsbor, men förlorar man den matchen så är man ju tillbaka i skiten, hänger med, och vinner man så är man ju med, då har man ju häng, vinner man med 3 mål eller 4 mål så är man ju faktiskt förbi Oskarshamn också. Och slipper den nesliga sista platsen. Men det är en jätteviktig match. Och här har ju HV allt att förlora och Oskarshamn allt att vinna. Och det där mentala att man måste vinna eller att det är väldigt bra att man vinner. Den kan ibland vara jobbig att spela hockey under. Det ska bli jättespännande att följa och se.
Om vi kan väl passa på att ta oss vidare till Oskarshamn då, helt enkelt. Viktig match på torsdag, men de fick också stryk i lördags mot Luleå. Om man kollar på de som ligger sist i tabellen nu då, eller HV, Oskarshamn, Malmö. Oskarshamn och Malmö, då, vad är det som inte funkar?
Så tittar på Oskarshamn framförallt, så är det ju dels är det ju en kedja som producerar, och det är första kedjan, men framförallt så släpper man ju in väldigt, väldigt mycket mål, vilket Oskarshamn inte har gjort tidigare. Jag tror man är uppe i 60 eller något sånt här nu. Och det är väl typ 10 mer än vad man hade samma tid förra året där. Så att det är ju Oskarshamns stora problem. Och jag faktiskt in och titta på det på... Oskarshamn har ju bara tagit 14 poäng på de 13 senaste. Formsvagast i tabellen tillsammans med HV och Malmö då. Man tittar, så de har 20 poäng nu. Man hade 26 förra året vid den här tiden. Man hade 25 poäng året innan där. Det kanske inte låter så mycket, men de här 5-6 poängen. Oskarshamn har gjort starka höstar. Och nu får vi se lite grann hur de klarar att hantera och inte ha det där försprånget. Man har ju ändå varit hyggligt nära kvalsträcken även om man har haft starka höstar. Och nu har man inte riktigt det försprånget. Så att, men de har lite grann som alltså, måste rätta till där när det gäller Oskarshamn.
De har en väldigt speciell situation också i SHL, i näringskedjan. Man är som nästan som ett hockeyallsvensk lag i högsta serien. Jag tänker på att man gör ju succévärvningar gång på gång. Max Verneau, Brian Cooper, och sen säsongen, och så Patrik Karlqvist, och sen säsongen så värvar man Antti Suomela. Men direkt när de gör succé så lämnar de ju också. Antti Suomela lever var kunna hamna i vilken SHL-klubb som helst, och kanske även Schweiz nu, 22 poäng på 16 matcher. Men det är tufft för dem att när de vill förlänga, jag Patrik Karlqvist har de lyckats ha kvar, men de får en riktigt bra kanonspelare och vill förlänga, så drar ofta spelaren. Den måste vara oerhört svårt att över flera år kunna bygga ett slagkraftigt lag.
Det blir ju lite... Det blir som du säger, det blir fallhöjden kan ju bli ganska stor om man inte lyckas ersätta de här succéspelarna som lämnar. Nu ska jag långt ifrån räkna ut Oskarshamn den här säsongen. Jag tror väl säkert att man skulle behöva in, tror jag, en riktigt stabil back som kan staga upp försvaret lite grann. Målvaktsspelet har ju inte heller varit så där superbra. Sen vilket som är hönan och ägget där riktigt är väl svårt att säga. För att jag skulle väl vilja säga att Växjös målvaktsspel hänger nog väldigt mycket ihop med försvarsspelet i stort. Jag menar, jag hade väl inte Larmi och Åhman superhögt i min målvaktsranking inför säsongen. Nu har de gjort det jättebra. Och jag tror att det är stor del hänger ihop med Växjös totala spel. Och det tror jag nog också är samma sak med Oskarshamn. Att får man ett bättre försvarsspel så kommer också målvakterna bli bättre. Och där tror jag väl att Thomas Fröberg... behöver titta över marknaden rejält och försöka hitta någon som kan stadga upp försvarsspelet. För det tycker jag inte riktigt finns där just nu.
Båda målvakterna har ju ett målsnitt, alltså insläpp målsnitt på över 3. Och det håller ju inte riktigt. Sen kanske de inte får den bästa hjälpen då. Men jag tror att de letar efter en ny målvakt också.
Mm. Och det är ingen, det är en klassisk fråga, det är ingen i bottenklubbarna här nu som hänger löst tränarmässigt.
Alltså jag var ju liksom, jag satt ju liksom och bara tryckte på return här på datorn för att kolla på HVs hemsida under veckan. Jag trodde väl att Tommy Samuelsson, att de skulle göra någon förändring då, men de höll ju fast, jag gillar ju när man håller fast, speciellt om man lyckas vända det här. Om HV lyckas vända det här ändå utan en förändring i båset, då har man ju gjort det bra. Alltså då är det stabilt jobbat, då är det liksom en röd tråd som man älskar. Sen tror jag att vi sa det sist också lite det här, att, ja men vänta nu, vi har Tommy Samuelsson i båset och Stillman och Åkerman. Vad kan vi få in som blir bättre än det? Det kanske inte finns så mycket säkert kort att ta in. Abris hyllade ju Metell här och tyckte att det var ett säkert kort här om det var 2 veckor sedan eller någonting sånt där, men det finns ju kanske ingen sån där riktigt given att plocka in.
Nej, jag är helt beredd att hålla med dig där, att det finns inte så himla mycket. Och ska jag titta på dem där nu, jag tror att HV är väldigt nyfiken, jag tror Kent Norberg är väldigt nyfiken att se vad Samuelsson kan göra med det här delvis ombyggda HV och delvis ett HV som har kommit in mer i SHL-kostymen. Det är väl alltid en avvägning där. När Niklas Ram fick sparken så tyckte man att det tog alldeles för lång tid innan han fick sparken i HV. Nu hjälpte det ju inte, då kan man ju alltid diskutera om det hade blivit bättre om man hade gjort det tidigare och sådär. Men jag tror att han sitter säkert ett tag till. Jag tror att Filande sitter bombsäkert i Oskarshamn. Sen är det väl, Jag skulle ha sagt för någon vecka sedan att Kollar sitter säker i Malmö också. Och jag tror att han gör det, för att man har ändå lagt ganska mycket prestige i att ta in honom och skriva ett tvåårskontrakt med honom och sådär, ganska oprövad. Men det är klart, någonting i Malmö stämmer ju inte. Det är ju så. Carl Söderberg är ju en skugga av den spelare han ska vara. Jag tycker inte, jag tycker att Händemark har det tufft också. Man får ju inte laget att spela tillsammans riktigt som vi såg i inledningen av serien och som vi såg i slutet av förra säsongen. Utan det är något som skaver i Malmö. Om det är en Emil Sylvegård gör väl knappt poäng. Har väl bänkad snudd på härom och så att de behöver ta någon typ av beslut. Sen var ju Malmö det laget som värvade absolut minst inför säsongen. Det enda liksom namn man tog in var väl Christian Vesalainen, och han har man sparkat. Så att det är ju klart att man står ju ganska mycket med det laget man hade förra säsongen, som då slogs i botten i en SHL nu som har blivit betydligt bättre. Så att det är väl också något att reflektera över. Hur stark är den här truppen?
Mm. Vi var på matchen Luleå-Oskarshamn lite snabbt där innan vi gick ner i bottenträsket igen. Men om vi då vänder blicken till Luleå, 4-1. Det är ju en ganska tryckt från Luleå. Är det?
Rent generellt måste jag säga, jag tycker att årets SHL är väldigt lurig att förstå sig på. Det går väldigt snabbt från krislag till succélag, eller lag som liksom har ordning och reda. Och Luleå har vi varit lite tuffa mot tidigare, men nu lyckas man vinna och få ta 3 poäng och på något sätt andas ut i tabellen. Men jag tycker inte att den här tabellen satt sig än. Jag förstår mig inte på dem. Jag lider med dem som ska försöka sätta oddset, matcher och sådär. Jag ser inte. Växjö har ryckt lite, men jag kan inte riktigt avgöra om Luleå möjligtvis kan vara en contender till att ta Le Mat den här säsongen, eller om de är för svaga. Jag kan inte slå fast det riktigt. Jag har inte den synen riktigt ännu på att jag tycker att det finns inte. Ja, tabellen har inte satt sig. Punkt slut.
Tror ni att den kommer sätta sig då?
Jag vet inte. Eller om den här, det spelarna säger den här säsongen jämfört med tidigare, att varje match är som ett krig. Det är oerhört svårt att vinna en match i SHL. Man kan inte dansa igenom en match som man kanske kunde i november mot ett lag som är lite sämre, utan ska man slå Oskarshamn hemma så är det liksom fullt jobb i under 60 minuter, och det där tycker jag märker lite skillnad från i år jämfört med tidigare, att kanske alla lagen är lite bättre och att det är lite högre nivå på allting.
Det man kan säga också är väl att vi har inte någon sån här riktigt överraskningslag. Jag vet, vi har ju suttit i den här podden i november, december och pratat lite om, jag vet, Linköping hade någon sån här grym höst där för några år sedan. Oskarshamn har haft och så vidare. Det är ju ganska, bortsett från Växjö då möjligtvis, som kanske inte många tippade högt upp, så är det, men de är ju ofta där uppe, så är det ju ganska så här väntade lag, topp 6 måste man ändå säga. Så att det är ju inte att vi har någon sån här, någon som har stuckit iväg som vi trodde skulle vara ett bottenlag direkt, utan det är så sätt, så tycker jag att det är de tunga elefanterna som ligger där uppe delvis.
Luleå hade en kanonstart, om man ska nämna. Nu är det 3-0 snabbt på Oskarshamn där, första målet efter bara en minut från Jack Connolly, så att de fick ju en perfekt start också. Det kanske räcker också, att får man 1-0 och 2-0 och så här, då är det svårt att vända, speciellt uppe i Luleå.
Mm. Känns som en så här typisk Luleå-seger med 4-1 hemma. Man stänger ner butiken ganska enkelt och så där. Luleå har ju, man är ju jättedålig i powerplay. Får man liksom, skulle man få lite mer ordning på det, så skulle man naturligtvis bli lite vassare också, va? Men de är ju otroligt svåra att göra mål på. Det känns som att man har blivit ännu jobbigare att göra mål på nu än vad man har varit tidigare. Och det hänger väl ihop naturligtvis med att man är inte riktigt lika spetsig framåt, och då gäller det verkligen att hålla nere på antalet insläppta mål.
Linus Fröberg är ju succé där, spelar 19 minuter senast. Det är intressant att se hans framtid också. Du har ju haft en liten bra spaning över Luleå där, Abris, just att han är ju ganska långt hemifrån, Linus, och nu gör han succé där uppe. Och det är ju samma läge med Engsund, och vi har ju skrivit om Brännström och så vidare som ska till HV och så vidare. Men det ska bli intressant att se vad Linus Fröberg tar vägen någonstans.
Men om, gud, jag läste någonting snabbt om det. Om Isak Brännström fortsätter vara i sån sjuk form som han har varit i, Kommer han gå till HV då?
Ja, men den är, det är redan klart. Det finns inte så mycket att fundera på.
Nej, men alltså, det är
NHL-spåret. NHL-spåret har man ju pratat om. Att han är så bra nu. Så det är Julia tänkte på. Och ja, alltså jag har ju sett betydligt sämre spelare få NHL-kontrakt skriva med en NHL-klubb. Så att det är väl... jag varit imponerad i landslaget där också, måste jag säga. Tre Kronor, det jag såg av honom där. Och visar man att man håller även på den scenen, så är man ytterligare steg närmare NHL, tycker jag. Så att, det skulle bli jätteförvånad om inte han får något erbjudande.
Ja.
Och han blir ju free agent också där. Han har väl inget som alltså det är väl fri budgivning på honom, misstänker jag.
Ja, den är ju speciell, för att de väljer att flytta till Småland, familjen Brännström, lite för sätta familj och bo och lugn och ro. Det blir nog ett familjebeslut också om de ska dra över till Nordamerika med allt vad det innebär med osäkerheter och snabba flyttar och farmalag och East Coast och allting. Ja, det är intressant. Bara hoppas att de gör ett bra val.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jag tänker att vi skuttar upp lite grann här i tabellen. Vi hoppar lite fram och tillbaka idag. Ja, som vi har sagt och vi säger det jämnt, det är svårt att sätta tabellen, det är så himla jämnt överallt. Men Växjö har ju ändå dratt ifrån lite, vad man vill säga nu, bara för att de ligger liksom 4 poäng upp eller vad det nu är. Men de rullar på helt enkelt. Det går bra.
Ja, det är maskinmässigt, alltså Växjö nu. De har fått ihop pusselbitarna, kan man verkligen säga. Och jag tror att det allt börjar med den här otroligt starka backsidan. Sen har ju Jörgen Jönsson verkligen kommit in och visat att han är en kapabel till att få ihop vad som krävs för att vara topplag. Så att det är väl det är lite så här, man ser dem. Jag tänker på Dan Sexton varje gång jag ser honom. Han känns så 100% Växjö-spelare på något sätt. En rightare, skicklig, inte superhögt tempo och sådär. Så alltså de har fått in spelare som verkligen passar i deras sätt att spela. Och nu känns det som att det rullar på. Jag tycker väl fortfarande inte att forwardköpsättningen är liksom superimponerande. Men helheten de har fått ihop det, och med den här topp 4 backsidan som man har, så är det ju... så blir man väldigt svårslagen.
Vi är 5 raka segrar nu. 2 backar leder interna poängligan. Det säger väl en del lite om maskinen. Att det finns ju ett uttryck att offensiv vinner publik. Defensiv vinner championships. Och det är väl så man har byggt det här laget, med en sagolik målvaktsvärvning och sen en stark liksom IGK:s försvar, och sen så gör man tillräckligt med mål. Man gör typ 3 mål per match, och det räcker för att vinna SHL-matcher.
Nej, de håller på att skaffa sig ett... Jag tycker inte Växjö känns som ett sånt här lag som kommer att klappa ihop direkt heller, utan de känns väldigt genomstabila i sitt sätt att spela, väldigt trygga i vad de ska göra. Och Växjö är ju ett lag som, även om Sam Hallam är borta nu, så har ju Henrik Evertsson i allra högsta grad, sportchefen, varit inblandad i hur Växjö ska spela, uppträda och så vidare. Och det känns som att man är lite tillbaka där igen nu, där Växjö ska vara.
Kan ni gissa vilken forward i Växjö som har gjort mest mål den här säsongen?
Det var en bra fråga.
Den är jätteoväntad, och därför jag ställer den. Hugo Gustafsson.
Ja. Han gjorde 2 nu senast. Jag tänkte faktiskt...
Men det räcker ju. Alla har gjort liksom 2-3 mål typ i det här laget.
Det är inte jättemånga på Hugo, va?
5.
5, ja. Ja, du ser. Ja.
Och det räcker ju för att leda inte på ligan. Liksom.
Ja. Men... skyttekungen fördubblade snudd på sin sin målskörd i lördags med två mål. Ja, det är...
Och flest mål totalt sett är Lukas Bengtsson.
Fick Kalle Kossela göra mål här nu också. Han har ju varit ett frågetecken hela, har ju varit skadad hela hösten och ganska komplicerad skada också, så jag var lite osäker på om han skulle kunna komma tillbaks i och spela fullt ut, men det verkar så i alla fall då. Så då får man ytterligare bredd på forwardsidan och våran nordamerikanska värden Jaden där med svåra efternamnet, han
Algebach.
Ja, precis. Tack. Han gör det bra också, så att man har fått en bredd där på forwardsidan som jag inte riktigt såg framför mig när jag tippade Växjö inför säsongen.
Några andra som rullar på ganska så bra den här veckan, eller har ju varit Brynäs, har tagit två vinster. Du var ju inne lite på det innan, Abris, också, att du ville snacka lite om att Palve var petad där.
Ja, det är ju väl lite intressant också. Det är väl lite samma som John Quenwell i Lilleksan där, att det är en sån spelare som inte går att ha utanför under någon längre tid. Och jag är väl lite fundersam på vilken, det var ju redan inför säsongen, lite grann på vilken roll Palve kommer att få i det där laget och vilken roll han ska ha nu. Det är ju, är det någonting Brynäs är starkt på så är det ju centersidan. Och Palve är ju en utpräglad center, inte minst tycker jag i det själv. Och då ser jag ingen naturlig position för honom när alla är friska. För jag tror att man vill gå med Johan Larsson och Björninen som första och andra center. Och sen har ju Linus Ölund har väl varit, han har väl gjort sin bästa höst i karriären. Och är väl ganska given som tredje center också på det sättet att han är ganska... Ja, kräver inte att spela alla offensiva situationer, gör mycket jobb i boxplay, man är en perfekt tredje center. Och då är ju frågan vad gör man av Palve? Man har ju testat honom som ytterforward och sådär, men det har inte riktigt fungerat, så att jag har svårt att se att man kommer att hitta någon perfekt position. Sen är det ju lyxigt att ha en Palve att kasta in när Johan Larsson blir skadad naturligtvis då, men när alla är friska och om de är det över tid så kommer det att vara ett problem för Brynäs och vad man ska göra med honom.
Ja, jag tänkte på det. Det måste ju vara det värsta som kan ske att, lite för Brynäs, att man möter då kanske ett av SHLs bästa lag på bortaplan. Och sen Johan Larsson skadad och Palve får hoppa in som någon ersättare. Och så vinner man med 3-2. Det är liksom lite speciellt hur man ska... Alltså det är svårt att ändra ett vinnande lag till nästa match.
Ja, det, så kan det ju vara. Nu höll ju Anders Lindbäck nollan mot Malmö, men fick inte spela ändå. Fick ju Tommy Karonen hoppa in och göra debut, eller vad heter det? Han har ju varit Brynäs tidigare, men i alla fall den här säsongen då, sin debut. Och, så att, tydligen kan man ju ändra ett vinnande lag, i alla fall om man heter Mikko Manner. Så att, det är nog inget skrivet i sten. Kommer Johan Larsson tillbaka så är han dundergiven som deras första center. Det vågar jag svära på faktiskt.
Vad ska vi skicka Palve då? Om vi har liksom skickat Vignoa till Modo och Kinwell till HV då, vad ska vi skicka Palve då?
Ja, jag hade nog kanske sett HV framför mig före Quinwell, just för att Palve är en utpräglad center också, ganska lätt, hyfsat lätta fötter och ben.
Det är en intressant duo att sätta ihop också om
Kinwell kan direktskjuta så.
Ja. Sen finns det väl kanske lite jobb att göra för Tommy Samuelsson att få ihop gruppen och så vidare och så där kanske då, men det är väl ett lag som jag ser framför mig i Sverige i alla fall som i första hand så behöver den här, för Palve är ju lite heaven or hell, det är liksom, det är galant offensivt stundtals när det stämmer och sådär, men det är också ganska hög risk på försvarsspel och så vidare, va? Så att det måste ju vara ändå en klubb som är i stort behov av offensiv spets och är beredd att ta den risken som det innebär med det defensiva spelet och ganska svårt spel ibland också så där. Så att jag tror väl att det är där någonstans i SHL i alla fall som man hamnar om man ska placera Palve.
Det var ju i och för sig, ni kanske vill nämna några ord om Färjestad också innan vi lämnar lördagens match där. Det var ju 90-årsjubileum, men de fick ju inte fira för Brynäs vann ju. Färjestad, hur går tankarna där?
Ja, det jag måste säga, alltså det var helt utsålt Löfbors Arena. Det var faktiskt utsålt på alla SHL-arenor i lördags. Alltså SHL-hockey skulle spelas på lördagar, fredagar och lördagar tycker jag. Jag tycker att det är två olika ligor som man bevakar när det är en tisdagsmatch, torsdagsmatch eller lördagsmatch. Lördagsmatcher är fest överallt. Det var bara i Växjö som det inte var helt slutsålt. Och nu heter ju lördagshockey Abris i Karlstad, alltså åh vad det sprudlar och det bara skjuter från alla håll i den här arenan, så att det var lite synd för att de inte lyckats få ihop det då. Men, och jag trodde jag satt och kollade lite på den här matchen, jag var helt säker på att Färjestad skulle ta den, de ledde med 2-1 då, men nej, de lyckas vända oerhört starkt av Brynäs, men Färjestad kommer att bli bra. Det gäller bara att de får tillbaka Lennström där. Lite, han borde vara tillbaka redan nu. Så att vi får gräva lite vad som sker runt honom.
Ja, nej, Färjestad har ju varit ganska skadeutsatt hela hösten. Och har ju en ganska tunn trupp med många allsvenska spelare som har kommit in. Och man spelar CHL-hockey också. Jag tror inte man ska underskatta det heller. För att det är... Slitaget blir mycket, mycket större på de här klubbarna som är ute och spelar tisdagarna nu i stort sett hela hösten. Medan de andra lagen spelar torsdag, lördag i stort sett och sen har en rätt bra träningsvecka där och kan återhämta sig, rehabilitera lite småskador och så vidare. Inte behöver flyga kors och tvärs i Europa och så vidare. Så att jag tror att Färjestad behöver få tillbaka Lennström. Man kanske också behöver försöka hitta någon värvning till för att kunna försvara det här guldet som man vann i våras.
Mm. Vi ska... det börjar bli dags för oss att runda av smått, men jag tänker att vi kan väl ändå... nu när vi för en gång skulle ha chansen att typ gå igenom alla matcher som har varit en lördag, så kan vi ju ge några minuter till de två kvarvarande matcherna. För vi hade... Timrå och Skellefteå där Skellefteå tog femte raka.
Det är inga konstigheter med Skellefteå egentligen, för har de sina spelare friska så är de, ja, de snudd på, de är nog bäst i Sverige kanske till och med, så de men de är väldigt beroende av att de är ganska utsatta för skador och sådär. Nu tror jag Wingeli inte var med senast om jag minns rätt. Va? Men det är ju ett frånfall som man klarar av. Men när Skellefteå spelar med ordinarie lag så tycker jag att de är otroligt starka.
Ja, och de förstörde ju festen här. Utsålt hemarena i Timrå. Timrå är också sådär. Skellefteå tror jag väl... Ja, men de kommer vara med där uppe. Timrå blir ju lite sådär, hur bra är de? Vad står de? Vad händer? Liksom sådär. Emil Pettersson gjorde väl ett jättefint mål om jag har förstått rätt. Men i övrigt så tyckte jag inte riktigt att de fick något tryck där mot Skellefteå. Så att, ja, Timrå är lite sådär som jag beskrev lite för som Luleå där. Jag vet inte riktigt var de står. De sköt ju bara 17 skott på mål också i den där hemmamatchen. Det är alldeles för lite, tycker jag. Så liksom.
Jag ska väl korrigera med det att Wingeli spelar, men de hade bytt miljö på honom så han gick center i tredje stället, så att jag får stan efter mig.
Mm. Och om vi tittar till Örebro Rögle där hade vi också en hyllning med tröjhissning, ska tilläggas också. Örebros Henrik Lövdahl som tackades av.
Jag har inte sett den, så att jag har aldrig sett den.
Eller? Jag har sett delar av den, ja. Och det var väldigt... Jag frapperas mest av att Henrik Lövdahl känns som att han ser bara yngre och yngre ut för varje år som går. Jag blir lite imponerad där. Han ser ut som att han är 25 fortfarande. Och det är väl ett gott betyg, Julia, när man är 40, typ.
Ja, då.
Men vad var det för hyllning då? Om vi satte rubriken på Rittola-hyllningen så var det tack för en bra karriär.
Ja, tröjan i taket. Ja, 18 säsonger, A-lagssäsonger i klubben, 9 som kapten, moderklubb Örebro. Alltså han är ju Mr. Örebro, big time. Säger man ont om Henrik Lövdahl på redaktionen får man Mattias Örebro Karlsson efter sig, det kan jag lova. Han är huge i Örebro, och det är också, har jag all respekt för. Jag tycker det är en grym spelare, grym person. Han gör ett jättejobb där nu också med deras juniorsatsning. De är väldigt offensiva, Örebro, där när det gäller att få in spelare till sina juniorlag. Och har bra juniorlag, spelar en bra hockey. Och där är Henrik Lövdahl väldigt stor arkitekt bakom. Så att... det finns mycket att gilla med Henrik Lövdahl, förutom att han representerade samma klubb hela tiden. Pappa Christer spelade ju också SHL-hockey i Örebro, men han hann med 3 SHL-klubbar på 3 säsonger, såg jag när jag gick in och kollade honom där, så att han var lite mer hoppjärka än vad Henrik har varit.
Men jag tänkte på en sak, och nu får jag ju Karlsson på mig, det är skönt att jag inte ska vara på redaktionen den här veckan då. Men han har spelat 3 säsonger i SHL med Örebro. Ska det räcka för att få tröjan i taket?
ja, jag tror inte man räknar. Jag tror det är den totala insatsen för klubben som man räknar in. Jag tror inte det är antalet SHL-säsonger eller SM-guld på det sättet.
Det blir ju, det skiljer ju sig lite där. Och, alltså Linköping, Örebro, och så jämför man det liksom med Frölunda och liksom Djurgården, tröjorna i taket. Hänger du med? Det blir ju lite klassskillnad. Men man får, det är väl upp till varje klubb vilka man väljer att liksom hylla då.
Ja, jag tycker nog att det känns som att han verkligen är värd en tröjhissning och en speciell plats i Örebro hockeys historia faktiskt. Och man kan ju bara jämföra, alltså den klubben kan ju bara jämföra med sin egen historia. Man kan ju inte sätta måttstocken efter Joel Lundqvist kanske när man ska hylla sina egna.
Och det som är fint med Henrik, det är ju att han valde ju liksom att ta kampen i Division 1 och fortsätta. Och som lagkapten tog upp dem till Hockeyallsvenskan. Och så lagkapten tog upp dem till SHL 2013. Det är ju det ska man ju lägga in i vågskålen.
Ja, och det är jag alldeles övertygad om att Örebro har gjort. Att det väger väldigt, väldigt tungt för honom.
Mm, spelmässigt då? Örebro har väl ändå varit det närmaste vi kan komma en liten dark horse den här säsongen, eller?
Ja, de spelar med en enorm energi och frenesi när de har de här dagarna. Framförallt på hemmaplan tycker jag så är de jättejobbiga att möta. De är väldigt intensiva i sin forecheck och det är... Alltså du måste ha två bra... Det räcker inte med att spela ett bra första pass som man säger, utan du måste ha ett bra andra pass också för att spela ur den här pressen som de sätter. Och den... nu var ju 3 av 4 mål var ju powerplay. Det var ett under 5 minuters utvisning och det var 1 i 5 och 3. Så att det var väl, tittar man så var det väl framförallt special teams som fällde Rögle. Det var där man släppte in de flesta målen. Rögle får inte till det. Det kan vi väl säga om vi ska studsa över på dem som var tippat topplag av många, bland annat av mig. Men man ser väldigt små och ängsliga ut, framförallt på bortaplan tycker jag. Och det är väl möjligtvis det som talar för att Rögle ska rycka upp sig. Men jag tror man har 7 hemmamatcher nu bara av 10 borta. Och tittar man på hemmaplan så har man snittat nästan 2 poäng per match. Det är ju bra. Så att är det något som talar för Rögle så är det ändå att man har ett övertag av hemmamatcher kvar här. Och där har man varit bra.
Sen måste ju Örebro lösa. Alltså skicka ut ett pressmeddelande. Ja, vi får gärna avslöja det innan givetvis då. Men hur ska man göra med Niklas Eriksson som huvudtränare? Jag tror att man måste... lösa den situationen. Hans kontrakt går ut. De har varit serieledare många omgångar. Man ligger 3 nu. Det vill säga att Örebro har ju egentligen aldrig varit så här bra på hockey som man är nu. Men ändå så lämnar man inget besked utåt vad gäller huvudtränaren. Jag tror att man måste lösa det.
Jag tror också det är en jäkla trigger för Niklas Eriksson att visa att han coachar lite för sin framtid nu också. Ju bättre han gör det här, ju bättre förhandlingsläge får han framöver. Jag tror inte att han blir kvar i Örebro. Och så att man kan ju se det som att det är negativt och att det skulle vara liksom oroligt i laget och så här. Samtidigt så tror jag att han är förbaskat liksom, dels lite förbannad tror jag för att han inte liksom har fått i alla fall en tidig fråga och även att han ser det här som att jag måste absolut göra det absolut bästa jag kan. De tror tydligen inte att jag på mig framöver här, men jag måste ju naturligtvis visa att jag är en jäkligt duktig tränare som många vill ha framöver. Det vimlar ju inte av SHL-jobb heller och det är inte så himla lätt att få något huvudtränarjobb i Schweiz för den delen heller. Framförallt inte i någon av de större klubbarna som det kanske är det mest attraktiva att vara i. Så att det är ju inte det att det bara är att välja och raka bland tränarjobben heller.
Nej, men vad är anledningen till att Örebro inte vill ha kvar honom då?
Och det är en jättebra fråga. Du nailar den där perfekta frågan, Julia, där. Han har varit några säsonger nu i Örebro och när man har jobbat tajt ihop, tränare och sportchef, så blir man blir lite trött på varandra. Niklas Eriksson kanske skiljer sig lite från urtypen som tränare. Det är en extremt intelligent människa med beundransvärda värderingar om allting och diskuterar och analyserar på ett sätt som kanske en hockeytränare inte gör. Kanske blir det en liten, inte schism, men att det kanske inte kuggar i riktigt där bland honom och klubbledningen. Så skulle jag säga.
Sen är han ju inne på sin 7:e säsong i klubben. Den 5:e som huvudtränare. Så det är klart att det är ju inte, tar vi bort Sam Hallam och Roger Rönnberg, så är det ju inte, så är det en väldigt, väldigt lång tid som huvudtränare. Så det är nog ett vägskäl för båda parter. Det är ju inte säkert att Niklas hade sträckt upp handen och sagt att jag vill absolut vara kvar om Örebro hade ställt frågan heller, för den delen. Utan det kan väl vara från båda håll. Men sen är det väl lite, ja, kan man väl tycka kanske att Örebro borde vara intresserad av att förlänga. Men jag tror väl också kanske att Niklas Johansson och Stefan Bengtsén kanske vill titta över möjligheterna att få in en annan tränartyp. Och tänker att det kanske kan ta Örebro ett steg till. De har ju haft svårt att ta det där sista klivet, förutom den här semifinalen mot Växjö där. För under en coronasäsong så har man ju liksom inte varit med och slagit som de medaljerna i något slutspel och sådär. Och även om jag inte tycker att man riktigt haft lag för det heller. Så att ja, vi får se vad som händer. Men jag tror inte Niklas blir kvar.
När tror ni det kommer avgöras? När kommer vi få besked?
Jag trodde att besked skulle komma under uppehållet här. Det brukar vara en sån där klassisk grej där man liksom berättar vad som händer och sker och sådär. Men det har ju inte blivit det. Så att jag tror man klämmer och känner lite på varandra.
Vem skulle kunna tänka sig att gå till Örebro då, som tränare?
Jag satt ju och tänker på sånt här namn som Johan Hedberg. Jag tittar lite på Hockeyallsvenskan till exempel, och som är ligan under SHL, och vilka tränare finns det som känns spännande som skulle kunna ta ett SHL-lag? Då fastnar jag väl lite grann där på Hedberg. Det är väl den som sticker ut mest. Mattias Kalin naturligtvis, men jag vet inte, han har ju testat på SHL och ja, i en annan omgivning kanske det hade kunnat bli bättre, men för mig så är väl Johan Hedberg ett intressant namn. Jag tycker han gör ett jättebra jobb, har gjort ett jättebra jobb och gör ett jättebra jobb med Mora där, med väldigt små resurser och så att ja, det är ett spännande namn.
Fortsätter de ju på Leksandsspåret också. Har jag haft Niklas Eriksson nu då, och sen Johan Hedberg. Jag kan inte huvudet hur hans kontraktsituation ser ut i Mora. Jag spelar paddel ibland med Hedberg där, och jag ska gnugga lite på honom där, hur han ser på framtiden. Han är så oerhört fokuserad på nuet också. Jag tror han är lite så här NHL-aktig, att han inte under en säsong kan riktigt förhandla med en annan klubb. Jag tror inte han kan göra det. Och då är frågan om Örebro kan vänta det efter säsongen.
Ja, det tror jag inte att man gör, utan där måste man nog ta ett beslut.
Men han är extremt fokuserad.
Han har ju ett kontrakt som går ut nu, så att det känns väl ändå som att då måste man väl få vara ute innan det och se över sin framtid. Så att, men ja, jag tror att de vill ha ett besked betydligt tidigare än efter säsongen.
Och med det så är det dags för oss att stänga ner för den här veckan. Tack Hans Abrahamsson, tack Thomas Ros, tack alla ni som har lyssnat. Har ni frågor, funderingar, kommentarer, hör av er till någon av oss, och sen så hörs vi igen om en vecka. Tack så mycket.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.